Man talar om klimatkris och klimatångest, så är ju den kanske allra mest basala frågan: finns det något hopp? Eller är loppet kört? Det är ju en fråga som väldigt många idag bär på fullaste allvar. Finns det en framtid värd att leva för? Hur kommer det att gå? Och som kristna så finns det en risk att vi tycker att svaret på den frågan är så självklart, därför att vi har Gud på vår sida. Vi går med Herren. Då finns det inget som vi på djupet behöver oroa oss för. Och så är det ju på ett vis. Och samtidigt så lever vi i en tid när mängder av människor, i synnerhet unga, brottas med just den här frågan på högsta allvar. Finns det en framtid som är värd att jag lever mitt liv för? Under 10-15 år när man gör studier på attityder hos olika generationer så har man sett ett jättemarkant skifte. Fram till 80-90, strax innan millennieskiftet, så fanns det hos de uppväxande generationerna en självklar förväntan på att det kommer att bli bättre. Så är det inte idag. Unga som växer upp idag förväntar sig inte att det kommer att bli bättre. De förväntar sig att det kommer att bli värre. Det här är den verklighet vi som Jesu lärjungar finns i idag. Vad säger vi till de som brottas med de här frågorna på allvar? Vi är övertygade om att vi bär ett hopp som också håller i mötet med det här. Men hur förmedlar vi det och hur lever vi det? Vad har det kristna hoppet att säga i mötet med klimatkris och klimatångest? Vi ska börja med att vandra igenom några bibeltexter för att se vad säger Bibelns berättelse om skapelsen och oss människor i relation till den. Och kanske föga förvånande så börjar vi från början. Första Mosebok kapitel 1. Bibeln börjar med orden: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är den självklara utgångspunkten att Gud är skaparen. Gud skapar himmel och jord. Och fortsätter man läsa så beskrivs det hur Gud i ordning ställer en värld som ger maximala förutsättningar för att liv ska kunna blomstra. Och så sägs det återkommande: och Gud såg, och det var gott. Gud såg att det var gott. Gud såg regnskogarna. Han såg ekhagarna. Han såg nyfödda kattungar. Han såg en sommarregn med blåklockor. Han såg det liksom turkosblå havet som slår in mot land. Han såg de där första snödropparna vid husväggen när man börjar kunna ana våren bryta igenom. Han såg skönheten i en ståtlig kronhjort i en lummig lövskog. Han såg allt det där och sa: det där är gott. Allt det där som kan fascinera oss och förundra oss över skapelsen, det såg Gud och sa: det är gott. I en av de apokryfiska böckerna, alltså den samling böcker som brukar betraktas som har tillkommit mellan gamla och nya testamentet lite grovt. I en av dem, den som heter Salomos vishet, finns följande rad. Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade. Så uppfattade judarna Guds relation till skapelsen där ett par århundraden före Jesus. Det var så man förväntade sig och tänkte att Gud relaterar till det han har skapat. Han älskar allt som han har skapat. För om han hade hatat det så hade han aldrig gett gestalt åt det. Gud älskar sin skapelse. Och som kronan på verket, det är ju en passande metafor när vi talar om skapelsen. Som kronan på verket skapar Gud människan. Och hon är mycket god. Och hon insätts att råda över skapelsen. Att vara Guds ställföreträdare. Att vara Guds avbild. Guds representant. I skapelsen. Människan ska spegla Gud i sitt sätt att råda över skapelsen. Och det blir en slags triangel i Bibelns berättelse. Där Gud, människan och skapelsen fungerar i relation till varandra. En slags symbios. Hebreiskan har ett ord för när saker är väl och är som det ska, som jag tror många av er känner till. Shalom. När det är shalom är det väl. Då är allting som det ska vara. Och så är det i Bibelns inledning. Gud, skapelsen och människan fungerar tillsammans och det är shalom. Men det hinner ju inte gå länge innan den här positiva inledningen vänder i en betydligt mörkare riktning. Vi hinner komma till det tredje kapitlet. Så bryts dessa positiva relationer. Om vi läser första Mosebok kapitel 3, vers 17-19. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du och jord ska du åter bli. Att relationen mellan Gud och människa går isär när synden gör intåg i världen, det är helt uppenbart. Men också relationen mellan människan och skapelsen skadas av det vi brukar kalla syndafallet. Skapelsen är inte den som faller, men dess öde påverkas av människans synd. Den enda delen i den här triangeln som fortfarande verkar ganska hel, det är den mellan Gud och skapelsen. Guds omsorg och Guds kärlek till sin skapelse, den påverkas inte. Men skapelsens förutsättningar ändras därför att människan börjar synda. Relationen mellan Gud och människa bryts och relationen mellan människan och skapelsen skadas kraftigt. Och i den situationen så är det värt att påminna sig om att uppdraget som Gud gav människan ligger fast. Det är fortfarande människans uppgift att råda över skapelsen. Men förutsättningarna för det har gjorts oändligt mycket svårare. Läser man vidare i Gamla testamentet så märker man att Guds omsorg om skapelsen, den ligger fast. Och Guds tanke med människan som skapelsens medchef, om man vill använda det ordet, den ligger fast. Vi kan gå till psalm nummer 8. Saltaren och den 8:e psalmen. Där skrivs det följande, det är David som författar. Och så skriver han från den 4:e versen så här. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar. De som vandrar havens vägar. Trots att förutsättningarna är så förändrade så ligger uppgiften fast. Det verkar nästan som att Bibelns berättelse säger att en väsentlig del av att vara människa, det är sammanflätat med uppdraget att råda över skapelsen. Det verkar vara en central del i människans villkor. Och uppgiften ligger fast. Det vittnar saltaren om. Och när vi läser Gamla testamentets berättelse så finns det återkommande signaler och tecken på att Guds omsorg om skapelsen ligger fast. Man kan ta som exempel ur 5:e Moseboken så får israeliterna direktiv för både det ena och det andra. Bland annat direktiv om hur de ska göra när de belägrar en fientlig stad. Så får de orden om att de får inte hugga ner träd som bär frukt. Varför då? Jo, träden är ju inte människor som du måste belägra. Det verkar inte i första hand vara, ja, det är klart det finns en poäng av att det ska finnas saker att äta. Men det verkar som att träden har ett värde i sig självt. De är ju inte människor som ni ska belägra. Träden har inte gjort något. Låt dem vara. Men skapelsens väl verkar fortsatt hänga samman med människans synd. Och nu ska vi gå till profeten Hosea, det 4:e kapitlet. Profeten Hosea och det 4:e kapitlet och verserna 1-3. Där skriver profeten så här. Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet. För det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både markens djur och himlens fåglar och havets fiskar försvinner. Profeten drar ett liksom likhetstecken mellan det faktum att människorna i landet syndar och på alla sätt lever långt ifrån det Gud vill och tillståndet för det skapade för övrigt. Det är på grund av att människan lever så långt ifrån det Gud har tänkt som det drabbar fåglar, fiskar och djur och skapelsen för övrigt. Jag tänker att det är ju det här vi ser. När vi blickar ut över vår värld. När vi hör rapporter om hur det står till med skapelsen. synden har en förmåga att förgifta våra sinnen så att vi aldrig blir nöjda med det vi har. Girigheten, den drabbar oss på så många nivåer. Den gör att vi inte kan ta liksom det vi har fått av Gud och vara nöjda med det. Vi begär alltid mer. Och den här snöbollseffekten som synden föder i oss, den anas tidigt i den bibliska berättelsen. Vi ska titta på ett exempel. I skapelsens inledning så säger Gud att tanken är en man och en kvinna. En man ska lämna sin familj, ta sin hustru och så ska de leva tillsammans. I kapitel 4, alltså ganska snart efter att synden har gjort entré, så läser vi om Lemek. Och vad det står om Lemek? Jo, det står att han tar sig två hustrur. Ordet tar är samma grundord som när Eva tar av frukten. Det signalerar någonting. Och så tar han sig två hustrur. Det vill säga han är inte nöjd med en. Han ska ha mer. Kain, denna tragiska figur, efter att han har dödat sin bror, så i ett uttryck för Guds omsorg trots allt, så får han ju veta att ja, men, det ska vila någon form av beskydd över honom. Om någon ger sig på honom så ska Gud gripa in. Lemek, han säger så här: jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om, Lemek 77. På kort tid eskalerar den här snöbollseffekten som synden för med sig. Människans synden liksom växer exponentiellt. Klimatforskare, de varnar för konsekvenserna av hur många människor på vår jord lever sina liv. Men för ganska många så fortsätter det tämligen obehindrat. Det är ju ändå lite intressant nu när vi börjar närma oss Black Friday etc. Vad är liksom marknadsföringsknepen i år? Hur aggressiva kommer de vara? Kanske blir det lite lugnare i år. Inte för att det har med klimatet att göra, utan därför att de ekonomiska tiderna är svåra. I början av sommaren så var det ett reportage i en av kvällstidningarna där man lämnade in ett antal klädesplagg till H&M för återvinning. Och så satte man en liten spårsändare i vart och ett av de här plaggen för att kunna se vart de tog vägen. Flera av plaggen hamnar på en jättelik soptipp i Benin i Västafrika. Det var inte tal om återvinning. För där nere så får de så mycket klädsopor att de tvingas elda det. Bara för att bli av med det. De bygger gigantiska sopberg vid Atlantkusten. Där det liksom drösar ner i vattnet och sprids ut i havet. Forskningen visar att det tillverkas omkring 100 miljarder klädesplagg varje år. Det är väldigt många. Men vet ni vad det allra mest chockerande är? Ungefär hälften av dem kommer att kastas inom ett år. Så ser det mänskliga begäret ut. Det är ett av ansiktena för den. Och på ett plan så tror jag vi förstår att på många sätt så som vår värld fungerar, att det inte är rimligt. Vi lever över våra tillgångar på många sätt. Och ändå görs det förhållandevis lite åt det. Peter Halldorf ställer en ganska spetsig fråga i förordet till en av sina böcker som heter Därför sörjer jorden, när han frågar: var i består det motstånd i den mänskliga naturen som gör att vi ofta har så svårt för att handla på ett sätt som motverkar de gigantiska hoten mot vår jord och som dessutom svarar mot vad vi vet och egentligen inser är rätt? Man kan formulera om det med Paulus ord i Romarbrevets 7:e kapitel: ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Så frågan är inte helt obefogad. Finns det ett hopp? Eller är loppet kört? Som kristna behöver vi ta med en sak till i den här beräkningen. Det finns en sak som vi behöver ställa i relation till det vi ser i omvärlden. Det är någonting som ger en tydlig riktning för hoppet. Och det är någonting som på samma gång skärper allvaret i utmaningarna vi möter. Robert läste för en stund sedan i gudstjänsten ur Kolosserbrevets inledning. Jag hoppas ni lyssnade noga på det. Och gjorde ni inte det ska ni få en chans till nu. Jag ska läsa Kolosserbrevets 1:a kapitel, verserna 15-20. Jesus är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Jesus är avbilden med stort A. Han speglar Gud fullt ut. Vi talar ju om att Jesus är sann Gud och sann människa. Och i honom skapades allting. Och i honom hålls allting samman. Han blir liksom skärningspunkten för allt som vi kan tänka oss. Och i honom är allting försonat. Genom hans blod finns det frid på himlen och i jorden, i himlen och på jorden. Peter Halldorf återigen skriver så här: hur kan vi lämna naturen åt dess öde om den är skapad i Kristus och till Kristus? Och hur kan den materiella världen nedvärderas när Bibeln säger att Gud genom Kristus har försonat allt skapat med sig? Det här ger oss ett hopp. Och det skärper allvaret på samma gång. Att Kristus och hans försoningsverk är sammanflätat också med skapelsen bär med sig ytterligare ett djup av allvar. Det innebär ju att när vi föraktar naturen och det skapade så är det en synd både mot skapelsens Gud och mot Kristus som har försonat den. Att inte bry sig om hur det går för det skapade, det är att strunta i en del av Kristi försoningsverk. Jag kan inte se att det finns någon annan slutsats av Paulus ord här. Men om skapelsens väl och ve är knutet till Jesus försoningsverk, till hans död på korset, så är det också knutet till hans uppståndelse från de döda. Och där i ligger hoppet. Därför att Jesus död och uppståndelse visar klart och tydligt att inte människans synd har sista ordet. Det är inte döden och förgängelsen och mörkret som kommer att vinna, utan livets Gud. Amen, sannoliken. Vi ska gå till Romarbrevets 8:e kapitel. Hoppets kapitel, kanske framför andra i Romarbrevet. Och Paulus målar här en vision av följderna i det att Jesus har uppstått från de döda. I Romarbrevet 7 som vi läste innan så brottas han med konsekvenserna av synden och syndens band över människan. Och så kommer han till kapitel 8. Där han får konstatera att vi är inte längre slavar under synden därför att Jesus har gjort oss fria. När Guds ande finns i oss så får vi vara Guds barn. Någonting har hänt som gör allting annorlunda. Och så börjar han måla med en enorm pensel vad liksom följderna av det här blir. Vi läser vers 19-23. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Skapelsen väntar. Skapelsen längtar efter befrielsen. Och den väntar otåligt. Den väntar och längtar otåligt. Och uttrycket som används, det är liksom att sträcka på halsen. Den är ivrig för att se, kommer befrielsen? Mikael Telbe skriver i sin bok om Paulus så här om de här verserna. Det är som om de försurade sjöarna och de skövlade kalhyggena står på tå. Som om den förgiftade fiskljusen och den av tjock olja nersmetade ejdergudingen sträcker på halsen för att se om inte befrielsen närmar sig. Och befrielsen har kommit nära. Därför att Jesus har uppstått från de döda. Därför att Guds ande bor i Guds folk. Den framtid som Gud har utlovat. Där skapelsen är fullkomligt upprättad. Någonting av den framtiden har brutit in i nuet genom Guds ande. Den slutgiltiga befrielsen, den kommer när Guds barn uppenbaras och förhärligas. Vilket är för Paulus ett annat sätt att säga på uppståndelsens morgon. Då kommer den slutgiltiga befrielsen. Då kommer människan fullt ut kunna spegla Gud. Fullt ut vara avbilder så som det var tänkt. Och råda över skapelsen så som Gud menade. Då nås också skapelsen av den fullständiga och slutgiltiga befrielsen. Därför att Bibelns berättelse slutar inte med ett stort liksom valborgsbål där skapelsen brinner upp och blir om intet. Bibelns berättelse slutar med att skapelsen får upprättas, förnyas och förvandlas. Den kommer bli annorlunda. Det är ett som är säkert. Men det finns en kontinuitet med den skapelse vi har runt omkring oss idag. Hur kan vi säga det? Jo, därför att Jesus är modellen. Jesus är förebilden. Jesus är vägen för allting annat. Han dog. Han uppstod och blev levande igen. Och när vi läser evangelierna om Jesus efter uppståndelsen så förstår vi att någonting är annorlunda med honom. Någonting har skett i och med uppståndelsen. Han blir inte igenkänd som förr. Han verkar kunna röra sig och förflytta sig på ett sätt som går strax utöver vad våra fysiska lagar brukar tillåta. Och samtidigt är det samma Jesus. Därför att han har kvar såren från sina händer, i sina händer. Det finns en kontinuitet och någonting har förvandlats radikalt. Och det är ju hoppet också för oss. Att när vi dör så finns det ett löfte om att vi ska få uppstå en dag på samma sätt som Jesus uppstod från de döda. Och vi förstår att någonting kommer vara radikalt annorlunda. Men det kommer vara samma vi. Det är inte så att jag blir en helt annan person. När jag uppstår så kan jag inte förstå att Bibeln säger något annat. Att jag kommer fortsatt vara Erik. Jag kommer inte bli Lars från Vänersborg. Någonting kommer vara annorlunda. Och någonting kommer att vara beständigt. Och det verkar också vara det Bibeln säger om skapelsen. Någonting kommer att förvandlas radikalt. Men någonting hänger också ihop med det vi ser runt omkring oss just nu. Och det här är ju ett vackert hopp. Tänk att det är livets Gud som får sista ordet också i de här frågorna. Men det ger oss ju också ett viktigt ansvar. Där vi kan konstatera att det här är någonting som också ligger på Guds hjärta. Gud är inte bara mån om att vi ska rädda själar. Han är faktiskt också intresserad av att vi räddar sälar. Om ni tillåter den lilla ordvitsen. Anden verkar vilja göra någonting i oss. Och vi ser det på flera sätt i Bibelns berättelse. Anden gör oss lika Jesus. Den föder egenskaper och karaktärsdrag i oss som påminner om dig vem Jesus var. Anden manar oss till olika saker som ligger i linje med det Gud vill. Och det gäller också det här som har med skapelsen att göra. Tänkte ni på det i de här verserna att skapelsen beskrivs sucka i väntan på befrielsen. Och så säger Paulus att också vi som har fått anden, vi suckar. Och läser man några verser till så skriver Paulus: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Det finns en tråd som vävs mellan skapelsens längtan efter befrielse och vår längtan efter befrielse och det anden gör. Det går liksom ihop. Det är som att anden drar in oss i den här befrielselängtan som delas av skapelsen som helhet. Av människan där hon finns. I första Korintierbrevet 15, i Paulus stora kapitel om uppståndelsen, så slutar han det med en uppmaning. De troende ska stå fasta och orubbliga, och de ska alltid arbeta hängivet för Herren. Eftersom ni vet, skriver Paulus, att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vi arbetar för Herren i tron och förvissningen om att det vi gör har evighetsbetydelse. Vi arbetar för Herren i tron och förvissningen om att det vi gör för människor har bäring på evigheten. När vi möter dessa som Jesus talar om som mina minsta, så gör vi det också i tron på att det har bäring. Det har följder, det har påverkan på det som kommer sen i evigheten. Och på samma sätt bör vi arbeta för miljö, natur och skapelse. Därför att det vi gör för Herren, det har bäring på evigheten. Det arbete vi gör för Herren är inte förgäves. Och det betyder inte att vi naivt ska bara tänka ja, det betyder ju att allt ordnar sig till slut. Låt mig ta en parallell. För de flesta av oss så tror jag det skulle kännas orimligt att tänka ungefär så här. Andra kyrkor, de missionerar, de ger mat till människor som inte har, de är ute och berättar om Jesus, så då behöver inte vi också göra det. Eller tvärtom kanske, ja, men så länge inte den och den kyrkan som har så många miljoner medlemmar går ut och evangeliserar och missionerar och utövar diakoni mer än vad de gör, då tänker inte jag heller göra det. Det känns orimligt, eller hur? Men när det kommer till skapelsen så är resonemangen inte så långt därifrån. När vi arbetar för Herren arbetar vi aldrig förgäves. På Guds hjärta ligger människans upprättelse. Människans befrielse från syndens och dödens slaveri. Men det ligger också en längtan på Guds hjärta efter att skapelsen ska få upprättas och befrias från förgängelsens slaveri. Och det är vårt hopp. Och det är vår skarpa utmaning. Det finns ett hopp att Gud har också detta i sin hand. Att livets Gud kommer att få sista ordet. Men det finns också en utmaning till oss. Att arbeta för Herren också i detta. Och inte minst i relation till alla de människor som kämpar så med dessa frågor. Vi har ett hopp. Vi kan visa att vi har en tro på en livets Gud som kommer att få sista ordet. Och på den stadiga grunden så arbetar vi för hans sak och för hans skull. Det är ett hopp som vi tar med oss ut i vår samtid, ut i mötet med alla de människor som brottas så med de här frågorna. Vi bär ett hopp knutet till Jesu död och uppståndelse, som håller också i mötet med klimatkris och klimatångest. Vi ber tillsammans.